Ja, Stig har redan nämnt att temat nåd och tjänst är ju ett fantastiskt tema för en årsmötespredikan, för en årsmöteshelg. Nåd och tjänst. Och egentligen är båda delarna nåd. Både det vi får ta emot i frälsningen innan vi har gjort någonting överhuvudtaget. Men att vi också får vara i tjänst. Därför att tjänsten hjälper oss också att vara nära Gud. Och så blir också tjänsten nåd. Att han inte har valt att liksom bara när han har frälst oss så tar han oss till himlen direkt och så får änglarna göra jobbet. Utan att faktiskt låter oss vara med i arbetet. Det är nåd. Och om man inte upplever att det är nåd i tjänsten så kan man få inställningen: varför ska jag behöva göra det? Ibland när vi växte upp, vi var tre syskon och så bad mamma eller pappa att man skulle göra någonting. Och så tyckte man, ja, men kan inte syrran göra det eller kan inte brorsan göra det? Eller varför ska jag göra det nu igen? Liksom. Och så var man inte alltid så där jättevillig. Utan ibland när man var på fel humör så att säga så kunde man uppleva det där som slavgöra snarare än nåd att få hjälpa till. Och så kan det bli också i Guds rike. Att om vi inte ser nåden så kan vi uppleva det som slavgöra istället. Och då har vi missat liksom hela poängen i det hela. Israels folk. Det var nåd och tjänst. Det var nåd att Gud utvalde just det folket. Gud talar genom Mose och säger till honom att det var inte för att ni var stora, ni var inte störst och bäst på något sätt och vis, utan det var för att jag älskade er som jag utvalde er. Det var nåd att vara utvald. Och så fort de var ett utvalt folk så skulle de tjäna Gud och inga andra gudar. Nåden och tjänsten. Och i andra Moseboks andra kapitel och vers 25 så har Israels folk hamnat i slaveriet i Egypten. Det är besvärligt på alla sätt och vis. Och Mose har flytt till Midjan. Och så står det: Gud kändes vid dem som sina. Gud såg på Israels folk och tänkte, det är mitt folk som jag har utvalt. Det är avkomlingarna till Abraham, Isak och Jakob som jag lovade att göra till ett stort folk och som skulle vara mitt folk framför alla andra folk på jorden. Gud kändes vid dem som sina. Han såg deras problem. Han såg nöden, han såg slaveriet och så... Nu är det dags att jag griper in. De hade säkert hunnit fundera många gånger varför Gud inte hade gripit in innan. Men nu såg Gud, nu är det dags att gripa in. I Bibeln läser vi oftast om de här stora profilerna som vi liksom aldrig kan mäta oss med. De där som vi kan beundra och som vi kan... När vi jämför oss med dem så blir vi snarare nedslagna. Vem är jag? Vad kan jag göra? Vad är min uppgift? Om jag gör något eller inte, det kan ju inte ha någon större betydelse. Om vi jämför oss med Mose eller Samuel eller David eller Daniel eller Maria, Jesu mor, eller med Paulus, så tycker vi, ja, men vad kan jag göra? I andra Moseboks tredje kapitel från vers 9 så talar Gud till Mose ur den brinnande busken. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud, vem är jag att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade, jag ska vara med dig. Och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Mose fick kallelsen när Gud hade sett hur folket förtrycktes. Han såg att nu är det dags att gripa in, och så skulle Gud ha kunnat gjort det själv. Men av nåd kallar han Mose, som säkert hade hunnit fundera mer än en gång, vad blev det av mitt liv? Jag räddades från att drunkna i Nilen. Jag fick växa upp som i faraos hov, som ett barn till prinsessan. Jag fick all den undervisning som de mest lärda i Egypten fick. Och sen fick jag fly därifrån, och nu har jag gått i 40 år och vallat får. Vad blev det av mitt liv egentligen? Han måste ha funderat mer än en gång. Vilka felval gjorde jag? Hur skulle det kunna bli annorlunda? Han kanske på ett sätt var ganska nöjd med sin tillvaro, men ändå måste han ha funderat. Det kunde ha sett helt annorlunda ut. Och då kommer Guds kallelse till honom. Och den kallelsen inser Mose, det här är ju fullständigt omöjligt. För 40 år sedan flydde jag från Egypten för att inte bli dödad, och nu säger Gud att jag ska gå tillbaka till farao. Och jag, 80 år gammal, hur skulle jag kunna leda folket ut ur Egypten? För det första vill inte egyptierna släppa dem. För det andra kan inte jag leda dem till landet som blev lovat till Abraham, Isak och Jakob. Det var bara omöjligt alltihopa. Och så säger han, hur skulle jag kunna? Och Gud svarar, jag ska vara med dig. Mose liv blev både fantastiskt och livsfarligt. Inte bara att han hade ett dödshot från farao och den egyptiska staten så att säga, utan senare ut i öknen var Israels barn beredda att stena honom när de inte hade vatten. Och så kan vi konstatera att kallelsen innebar både fantastiska välsignelser och livsfara. Och de flesta av oss, när vi blir kallade, så innebär det inte livsfara. Det finns andra länder där det kan innebära livsfara. Men i Sverige innebär det normalt sett inte livsfara att tjäna Gud. Men det som också var tydligt, det var att Gud lovar, jag ska vara med dig. Du och jag ska aldrig tjäna Gud på egen hand. Ibland kallas vi att göra någonting gemensamt i församlingen. Ibland har vi en specifik kallelse som vi ska utföra ganska ensamt, mänskligt sett. Men du och jag ska aldrig tjäna Gud på egen hand, utan har vi en kallelse så har Gud lovat att vara med oss. Och så är vi aldrig helt ensamma i kallelsen. Visst, det är fantastiskt att arbeta i ett arbetslag som fungerar. Men ibland får vi också kallelser till uppgifter som är mer specifika, som är vår egen uppgift. Men är det en kallelse från Gud så lovar han, jag ska vara med dig. I femte Mosebok, när ökenvandringen är över och Israels folk har kommit precis öster om Jordan, de har inte intagit landet än, men de väntar på att gå över Jordan, så håller Mose tal till Israels folk. Och då står det i femte Mosebok 3 och från vers 23. På den tiden bad jag så till Herren. Herre Gud, du har börjat att låta din tjänare se din storhet och din starka hand. Vilken Gud i himlen eller på jorden kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du? Låt mig nu få gå över dit och se det goda landet på andra sidan Jordan, detta vackra bergiga land och Libanon. Men Herren hade blivit vred på mig för er skull och han lyssnade inte på mig utan sa till mig, det är nog. Tala inte mer till mig om denna sak. Stig upp på toppen av Pisga och lyft upp dina ögon mot väster och norr, mot söder och öster. Se med dina ögon, för du ska inte gå över denna Jordan. Anförtro Josua ditt uppdrag och styrk honom och ge honom mod. Det är han som ska gå över dit i spetsen för detta folk. Och han ska ge dem i arv det land du ser. Trots alla vedermödor som Mose hade varit med om under 40 års ökenvandring, så ville han komma in i löfteslandet. Han ville vara med lite till. Han kände att ja, men jag är inte färdig, jag vill se löfteslandet med egna ögon. Mose hade upplevt mycket nåd i den tjänst han gjorde och så ville han vara med ett tag till. Men en gång när de saknade vatten och Gud hade sagt till honom, du ska tala till klippan så kommer det vatten. Så slog han på klippan med staven, där han gjort en gång innan. Men han skulle tala till klippan och så hade han inte gjort precis som Gud sa. Och så säger Gud, du höll inte mig helig och därför får du inte komma in i löfteslandet. Han hade gjort på ett annat sätt än vad Gud sa. Och så blev det Josua som fick föra folket in. Och samtidigt så låter Gud ändå Mose komma upp på ett berg och övernaturligt se hela landet. Han fick se in i landet, men han fick inte komma dit. Inte då och på det sättet. Han var med på förklaringsberget, då var han i löfteslandet. Men han bad om att få följa med in. Och så kan vi tycka att det är obegripligt Guds handlande. Var det så allvarligt det fel Mose hade gjort när vi jämför med vad Jona gjorde? När Gud kallar Jona, gå till Nineve och predika, så försöker han ta sig så långt som möjligt i den kända världen åt andra hållet. Han ville inte till Nineve och predika. Och han får en ny chans. Efter att ha varit i fiskens buk och blivit uppkastad på land så kommer Guds kallelse igen till honom. Gå och predika. Och då går han. Och så kan vi tycka när vi jämför, Mose hade i alla fall gjort ett ganska bra jobb mänskligt sett. Och i de flesta fall har han varit väldigt noga med att lyda Gud och undervisa Israels folk att lyda Gud. Och så kan vi tycka att det är konstigt. Och det är väldigt skönt att det inte är du och jag som ska avgöra hur det hela ska fördelas i kallelse och tjänst. Det är Guds val. När vi kommer till Johannes 4:e kapitel så talar Jesus med en kvinna från Sykar. Vi vet inte vad kvinnan heter. Vi förstår av sammanhanget att hon var socialt utstött. Hon hade haft många män och nu levde hon med en man som inte var hennes. Matteus, Markus och Lukas berättar ingenting om den episoden. Det är bara Johannes som har med den. Hon kom där och skulle hämta vatten mitt på dagen istället för att komma morgon eller kväll, som var det naturliga när inte solen brände som mest. Hon ville inte träffa någon. Men där var Jesus. Och de började prata. Och Jesus på något sätt avslöjar kvinnan fullständigt. Men hon upplever ändå på något sätt inte en dom i avslöjandet, utan kärlek och förståelse. Jag hörde en gång ett vittnesbörd om den här texten och han som hade vittnesbörden, han sa, om någon kom och sa mig allt vad jag hade gjort, den människan skulle jag vilja slå kraftigt på käften. Och det kunde ju vara reaktionen när man blir avslöjad, att man vill försvara sig. Men kvinnan upplevde inte att hon blev utstött, utan hon upplevde kärlek, respekt i avslöjandet. Och så tar hon och springer in i Sykar. Och i vers 4 och 29. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Hon var än inte fullständigt övertygad. Men hon var så gripen av det hon hade upplevt. Att hon var tvungen att springa in i staden där hon egentligen var utstött. Och människorna såg förvandlingen som hade hänt med henne. De såg att det här var inte den där kvinnan som brukar dra sig undan för att hon skämdes. Utan hon kommer in i Sykar och ropar ut: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Ja, det vet vi väl här i stan vad du har gjort. Det vill vi inte ha del av. Men de såg förvandlingen i kvinnan och så går de ut och möter Jesus. Och så blir de också berörda. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade: han har sagt mig allt jag har gjort. Och så står det i vers 41, många fler kom till tro på grund av hans ord. Och så fick den här kvinnan hjälpa till att föra ut budskapet. Hon fick ta emot nåden att inte bli fördömd. Hon upplevde förlåtelse i avslöjandet och så springer hon in och är beredd till tjänst på en gång. Och ibland kan du och jag och andra människor reagera som sagt att först så tar vi emot Jesus Kristus. Och sen funderar vi, kanske kan undra vad jag kan göra, och så tänker man in, särskilt om man gör det som ung, så tänker man in i framtiden, man kanske tänker några år framåt och funderar, vad kan jag göra? Vad är min uppgift? Men kvinnan, hon blev i tjänst omedelbart. Genast hon hade mött Jesus så var hon beredd att berätta för andra att hon hade mött Jesus. Hon hade ingen teologisk kunskap egentligen, den var åtminstone väldigt begränsad. Hon visste att judarna föredrog Jerusalem som bönestad medan samarierna bad på berget Gerizim. Men hon visste att Messias skulle komma bland judarna. Men det var ungefär hennes teologiska kunskap. Det var inte den som behövdes, utan hon kom och berättade: jag har mött en man, han kanske är Messias. Så kan du och jag få gå ut och berätta, inte bara att Jesus kanske är Messias, utan att han är Messias. I fjärde Mosebok 18 och 7. Så säger Gud genom Mose till Aaron och hans söner: jag ger er prästämbetet som en gåva. Det var en massa arbete vid tabernaklet som det handlar om här. Aaron och hans söner fick ju aldrig uppleva templet i Jerusalem. Utan det var under ökenvandringen så hade de ansvar för att packa ner tabernaklet på rätt sätt när de skulle flytta. Och så skulle leviterna hjälpa till att bära det allra heligaste. Och det som var lite mindre heligt, lite längre ut från det allra heligaste inne i tabernaklet, det skulle köras på vagnar. Men det allra mest heliga, det skulle bäras. Och Aaron och hans söner, de hade ansvar för att leda arbetet när man skulle plocka ner det, se till att det fraktades rätt och att det sattes upp på nästa ställe. Och så höll man på under 40 år, plocka ner och plocka upp, plocka ner och plocka upp. Och så skulle man offra, och det handlade om att slakta offerdjur, det handlar om att flå dem, det handlar om en massa arbete, och så skulle det göras rituellt. Man fick inte göra si eller så, utan det var strängt reglerat hur det skulle vara. vad de fick äta, vad de inte fick äta och hur alltihopa skulle skötas. Och så säger Gud, jag ger er prästämbetet som en gåva. Eller i 2000, jag ger er prästämbetet som ett privilegium. Det var inte bara en gåva som kunde ges till vem som helst. De var privilegierade som fick den här tjänsten. Och det var säkert slit och arbete och svett många gånger. Men det var en gåva, ett privilegium att få tjäna Gud. Och så behöver du och jag också få uppleva att det är ett privilegium att få tjäna Gud. Lina Sandell har skrivit en sång. Gör det lilla du kan. Gör det villigt och glatt. Snart det dyrbara tillfällen fly. Efter vår kommer höst och på dag följer natt. Då kan hända ej morgon skall gry. O, var flitig att så medan ännu är tid. Att din skörd måtte mogna i frid. Gör det lilla du kan och se icke därpå att så ringa så litet det är. Ty hur skulle du då väl med lust kunna gå dit din mästare sänder dig här? Är det uppdrag du fått än så ringa i sig och var nöjd att han gav det åt dig? Gör det lilla du kan, lägg ditt hjärta där i. Gör det allt för din frälsare blott. Och var viss att han skall icke döma som vi, blir det fråga om stort eller smått. Se, han själv gör ju allt, vad betyder det då om han ställt dig i led med det små? Gör det lilla du kan och besinna att Gud hos oss alla blott trohet vill se. O, så gläds att få gå som hans ringaste bud och att själv han all hjälp vill ge. O, vad fröjd om en dag han och säger till dig, vad du gjorde, det gjorde du mig. I Apostlagärningarnas 6:e kapitel så berättas det om hur församlingen i Jerusalem växte. Det blev en massa praktiskt arbete och så fungerar inte allt riktigt som det var tänkt. Och så säger lärjungarna, det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. De var oerhört medvetna om vilken kallelse de hade fått. Jesus hade kallat dem att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Att predika evangelium. Och att vara ansvariga på ett särskilt sätt för bönetjänsten. Inte så att inte alla kristna skulle be. Men de hade ett särskilt ansvar så att de inte skulle försumma Guds ord för att göra tjänst vid borden. Och så skulle de välja ut i församlingen andra så att apostlarna själva skulle ägna sig åt bönen och åt ordets tjänst. Du och jag, vi har olika kallelser. De kan se väldigt olika ut. Men alla kallelserna är viktiga. Vissa märks mer, vissa märks mindre. Men vi behövs alla. Och så uppmanar Paulus de kristna, jag för mig att det är Efesus, att stå sida vid sida i arbetet för evangelium. Det handlar om predikan, det handlar om gudstjänstledning, det handlar om hembesök, det handlar om att städa kyrkan, det handlar om att prata med sina arbetskamrater. Att på olika sätt finnas mitt i den värld där vi är. Och så har vi olika kallelser. Men alla är viktiga i Guds rike. I Salomos vishet, en av de apokryfa böckerna i Gamla testamentet, som ger sig ut för att vara skriven av Salomo, men förmodligen är den skriven 500-600, kanske 700 år efter Salomo. Men där finns det en bön: uteslut mig inte från dem som får tjäna dig. Den som har formulerat bönen, oavsett vem det var: uteslut mig inte från dem som får tjäna dig. Och så kan det få vara din och min bön, att vi ska få fortsätta att få stå i tjänst. Tjänsten kan ibland växla, den kan se annorlunda ut. Det kan vara en sak en tid i livet och en helt annan sak en annan tid i livet. Ibland har vi hört talas om söndagsskollärare som har varit söndagsskollärare i 40-50 år, och det är fantastiskt. Men ibland växlar det och man får in i en annan tjänst. Och så har vi olika tjänst i Guds rike, och så får vi be att Gud får leda oss till rätt uppgifter. Men vi får be: uteslut mig inte från dem som får tjäna dig. Och ju mer vi lär känna Gud, desto mer kan vi bli användbara i tjänst. Mose bad till Gud: låt mig få lära känna dig. Och Paulus skriver: jag vill lära känna Kristus. En av de stora profilerna i Gamla testamentet och en av de stora profilerna i Nya testamentet, de hade det gemensamt att de ville lära känna Gud bättre och bättre. Och om det får vara vår bön, att lära känna Gud bättre, så kan han också använda oss bättre i sin tjänst. Tack himmelske far för att du har tagit oss i tjänst. Herre, hjälp oss att arbeta sida vid sida för evangeliet, för ditt rike. Och hjälp oss att inte felaktigt jämföra oss med varandra eller med bibliska profiler, utan ta emot uppgiften vi får av dig och utföra den troget, i vetskap om att det är du som har kallat och det är du som välsignar.